Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej Karin.
Hej Peppe, äntligen.
Åh, sommarlovet var underbart. Och ganska långt om man räknade veckor mellan det att vi inte spelade in podden.
Ja, det var det, jag pendlade mellan vansinnigt dåligt samvete över att vi är liksom slappar till oss över semestern och en såklart längtan efter att få prata med min fina vän Peppe. Och faktiskt bara glädje att få koppla av helt och hållet.
Ja, ja, det fan förtjänar du, Karin. Alltså jag träffade min goda vän och förläggare i somras. Hon sa att de hade haft en företagsläkare på besök som hade typ trackat deras, kolla hur de mår, så hade man fått ha någon slags, de hade mätt pulsen under 3 dagar och på folk och liksom ska man bestämma själv hur, liksom skriva en liten dagbok om att när man gjorde vissa saker så hade läkare kunnat säga, har du otroligt stressad när du måste skriva e-mail eller ha liksom utvecklingssamtal, och du är mindre stressad när du får gå ut med hunden och ha kreativa samtal. Och då sa hon att den här läkaren hade sagt att det största problemet för kvinnor i liksom 40-årsåldern är återhämtningen. För ingen återhämtar sig, utan man bara liksom burnar på, tränar, liksom går på jobb, gör karriär, tar hand om barn, har kontakt med ex eller nuvarande relationer och bara jobba och aldrig någon återhämtning. Så det är liksom någonting som nästan 100% av alla kvinnor i den här åldern borde fokusera mer på. Ta det lite launa.
Ja, men det är ju något konstigt det där. Jag får ju alltid vansinnigt dåligt samvete av att inte... det har blivit så normaliserat att vara fulltecknad. Så att jag är alltid på väg. När jag håller på att avsluta någonting så tänker jag, vad är nästa? Och det är säkert ni många andra gör också detsamma. Och du och jag, Peppe, pratade precis om bokmässan. Jag erkände att jag trivs bättre när jag har liksom för mycket att göra på bokmässan. Så jag måste springa mellan ett uppdrag och någon lunch och något möte och någon annan grej. För då känner jag mig lite duktig och lite viktig. Vilket är helt jävla sjukt. Alltså, med tanke på, det är ju inte några stora summor som det rör sig om. Det är ju inte som att jag inte skulle klara mig. Utan det är någon slags bekräftelse. Sjukdom egentligen. Alltså istället för att bara säga, gud, jag är på ett ställe med massa spännande människor, underbara böcker och liksom spännande samtal, jag kan bara gå runt här och njuta, och så bara nej då, för då känner jag mig dålig liksom.
Ja, kan relatera till 1000. Fast att tänka att man måste leva, att behöva den bekräftelsen, att man känner att man inte duger om inte någon säger att det är viktigt att du finns här just nu och att en massa människor tycker att du är duktig. Det är ju helt... Det är fan, få se över sin egen självbild verkligen.
Verkligen. Men du, under den här semestern så har vi ju läst en massa. Så vad har du... Mm. Om jag nu bollar tillbaka den frågan du alltid ställer till mig. Vad har du läst under de här veckorna, Peppe?
Jag vill börja med Andrea Gassi, för jag vet att jag nämnde det redan i början av sommaren. Jag har ju läst Andrea Gassis självbiografi.
Alltså en stor tennisspelare som vann en massa såna här Grand Slam-turneringar under 80-talet, för de som inte vet, eller 90-tal kanske. Gud, jag kan ju inte någon tennishistoria.
Måste man verkligen Måste man verkligen representera honom? Alltså, för jag vet verkligen ingenting om tennis. Och jag kan säga att efter att ha läst 500 sidor Andrea Gassi självbiografi vet jag fortfarande inte hur man räknar poäng i tennis.
Men det är ett helt sjukt system. Alltså det är 0, 15, löv, liksom 45, kom igen. Det är typiskt britter. De bara, åh vad fint det är när det är lite omöjligt att förstå. Vi kör till vänster här.
Exakt. Det är ungefär som att vara liksom räkna på danska.
Ja, men bara, skärp er. Eller franska. Liksom, ja. 98. Mm. Nej, men det är jättenormalt sätt att säga 98.
Vet du vad det är? Det är exkluderande.
Ja, det är det. Där har du det. Det är kolonialmakternas jävla exkludering. Ja. Och det är det de klamrar sig fast vid.
Vi är lite finare för vi fattar det här systemet, för vi har själva hittat på det. Strunt samma.
Ja. Oj, nu blev det vänsterhat.
Pulsen gick upp jättemycket nu. Om vi skulle ha sådana trackers på oss så skulle utvärderingen vara så
här. Precis, semesters lugn är redan utraderat nu. Ja. Men åter till André. Ja.
André i alla fall, född och uppvuxen i Las Vegas, visste du det?
Nej,
och hans pappa ville, han har fyra syskon och han ville egentligen att alla de här syskonen skulle bli tennisspelare. Men, och han kämpade mycket för de tre första, men det var först André som verkligen hade den här, nej men han hade någon slags begåvning som gjorde att det var han som pappan sen satte på i slutligen. Men redan när han var så liten att han låg en pass.
Nej, men de första bara, skit i dem.
Fast vet du vad, de var bara lättade. För Andrea Gassi, det som bokens tema är egentligen hur mycket han avskyr. Nej, direkt, inte ens avskyr, han hatar verkligen tennis. Mm. Liksom nästan 500 sidor av hat gentemot tennis. Och det sjuka är att han verkligen tillbringar hela sitt liv med enbart den här sporten. När han var så liten att han inte ens kunde stå själv, så då limmade hans pappa fram med en sån pingisracket på hans hand, så vi kan liksom slå mot en sån här mobil med små bollar.
Alltså, limma? För sig. Med kontaktlim? Ja.
Alltså, nej, jag vet vad jag säger. Kanske han tejpar fast den.
Ja, men då så. Ja. Ja, det är helt normalt.
Och när de skulle köpa ett nytt hus i Vegas köpte de det bara på basen av, och det fanns en tillräckligt stor gård för att kunna bygga en tennisbana där. Och så skriver den här André, som då var liksom, han var knappast ens 10 år gammal, när han var med liksom och målade de här vita linjerna runt banan, så då sa han att det var så symboliskt att han målade upp sitt eget fängelse. Så byggde pappan en egen tillverkad bollmaskin som han skulle slå, vi ser inte hur många tusen bollar om dagen. Och han kallade den här bollmaskinen för draken. Han skulle jobba mot draken dagarna ända. Allt var bara tennis som morgon till kväll. Han var en begåvning och han tillbringade otroligt mycket tid med att spela tennis. Så han blev såklart duktig. Och sen, liksom, sen gick det bara. Så blev han så pass duktig så han gick ganska lite i skolan. Han blev skickad till internat i Florida som han också hatade. Det var liksom som att massa pimsning och liksom mobbning och otroligt hierarkiskt. Men spelade han vidare och så nådde han toppen trots att han verkligen avskydde det varje dag. Men det var många så här otroligt intressanta delar, som till exempel att han blev tydligen, jag har ett svagt minne av det här själv, han gjorde med en massa reklamer och han var liksom känd för att han spelade jeansshort, hade ett örhänge och hade ganska långt hår.
Han var lite snygg, minns jag.
Han var snygg och han var liksom lite en så här rebell. Han var tennis är väldigt som golf, väldigt så här brittiskt, att man ska vara klädd på ett lite elitistiskt, vara klädd på ett visst sätt och inte bryta några. Mm. Ja, men precis. Och han blev liksom den här, nej men det som folk, kvinnor och män kanske också älskar, den här liksom en liten rebell mot det här systemet. Och men han samtidigt så höll han på att han tappade hår ganska fort. Och han hade en ganska mycket äldre storebror. Den här storebror blev skallig tidigt. Men innan storebror som blev skallig så stod han på huvudet hur länge som helst varje kväll. Bara för att han trodde att bordflöde i huvudet skulle göra så att håret växte fortare.
Men vänta, är han lite korkad?
Ja, det här var brorsan alltså. Jaha. André själv, han
var det ingen som kunde säga till den där stackars brorsan att du kan ju det, alltså det kan ju vara farligt att stå på huvudet jättelänge.
Ja, men jag tror också att André själv tänkte att det kan inte hjälpa, men han ville liksom inte gå emot sig mycket.
Och pappan hade vid det laget glömt att han hade fler barn, så att det var liksom ingen...
Ja, verkligen, mer eller mindre, men precis så var det. Och sen, men André han spelade liksom många år med tupé. Tänk vilken ångest, för att han blev ju känd för sitt liksom långa, sexiga hår och liksom... Och under det var han med skallig. Tänk vilken stress, tänk om den lossar.
Det, ja, men usch,
så rörande.
Det, ja. Allt man vill ska hända med Donald Trumps tupé vill man inte ska hända med Andrea Gassis. Men tänk vad deppigt att vara liksom, i världseliten i en sån tekniskt liksom, svår sport. Och så är man också så här, kvinnornas darling och allt där. Ja. Och så har man ändå så dålig självkänsla att liksom man tror att allt sitter i håret. Det är ju jättehemskt. Men helt urholkad inuti.
Ja, alltså det är verkligen så tragiskt. Sen blev han gifte sig med Brooke Shields och tillsammans rakade de av honom håret och gjorde han liksom en, det blev den nya Andrea Gassi. Det blev någon slags
Brooke Shields som då var liksom 80-talets Natalie Portman eller någon sån här, en sån här underskön person liksom, Giselle Bündchen eller någon sån här, den liksom, oj, och ha en den kvinnan vid sin sida, det var liksom
stort. Det var, men han var, det här faktiskt är en svaghet tycker jag i boken, som annars är ganska intressant och underhållande, men det blir så mycket efterkonstruktion i hans relation med Brooke Shields. Han, alltså Andrea Gassi gifte sig ju senare med Steffi Graf som var en annan elit tennisspelare, men när han skriver om sitt äktenskap med Brooke Shields som knappast som mer än ett par år långt, så skriver han liksom om hur han aldrig riktigt var, eller han skriver det liksom med, som jag antar att det blir ju en efterkonstruktion, men han skriver liksom genom ett för tjockt filter av eftertanke. Eller han vet, eftersom han vet hur det gick så kan han projicera han vissa känslor på sig själv, tror jag. För att, eller fan vet jag, men jag tänker att om man gifter sig måste man ändå vara lite kärare i en person än vad han beskrev i den här boken.
Jo, men så är det ju. Och så beskriver ju många sina första äktenskap, för att det är mycket lättare att säga nej, men det var inte, vi var aldrig rätt för varandra, säger man.
Jag visste hela tiden.
Ja, precis, för att det är mycket lättare att säga så än att säga så här, vet du vad, det gjorde jävligt ont och jag älskar en del av den här personen fortfarande, även om det inte funkar och jag känner, det känns som ett misslyckande. Därför att så är det i alla långa relationer, det är någonstans liksom. Sen kan det ju varit väldigt sårigt, det beror ju helt på hur det tar slut för all del. Men det är klart att man någon gång i den fria världen ska jag säga, någonstans älskade, det är klart att man älskade och ville att det här skulle vara, såklart.
Ja, såklart, tänker jag också. Men så fick han i alla fall till slut sin älskade Steffi Graf, och jag var ju tvungen att googla dem, och de är tydligen ännu ihop. Så det är ju, vi har två barn tillsammans, och han var väldigt noga med att skriva att de här barnen behöver verkligen inte spela tennis om de inte vill. För att han vill liksom inte,
det var min nästa fråga, men det var väl fint ändå. Vad säger Steffi om det då?
Ja, men hon är väl okej med det. Men hon är också, i den här boken är hon den perfekta kvinnan. Hon är liksom, hon är klok, hon är bäst på tennis, hon är vacker, hon är vackrast av dem alla. Och det är också på något sätt rörande att han skriver som henne. Det skulle kanske vara konstigt att den här boken handlar ju inte om henne, men hon är verkligen, ja, men hon blir väldigt platt på något sätt i den. Hon är
han
bara
måste kanske överdriva hennes skönhet för att det är liksom jobbigt att komma efter Brooke Shields.
Ja, faktiskt. Det är faktiskt inte så lätt att komma.
Alltså, jag hade tyckt det var en skitjobb.
Ja, alltså Brooke Shields ögonbryn är ju någonting som kvinnor än idag drömmer om.
Men sådana här idrottspersonlighetsbiografier är ju inte alltid så intressanta. Så jag tycker ändå en eloge till vem det nu är som har skrivit och André, för att de har byggt det här dramat. Jag tror att ett väldigt viktigt element i att den har blivit så omtalad är just att han vågar säga att han hatar sporten.
Det finns säkert
fler som hatar sin sport, som alltså försörjer sig på den. Sen finns det säkert många som älskar det också. Men jag menar, om du tar hockeyspelare, de spelar ju golf på fritiden. Golfspelare spelar ju knappast golf. Det kan vi ju förstå. Men det är det ena, och det andra jag tänker att många sådana här biografier är ju inte heller så intressanta för att personen i fråga aldrig har levt. Liksom. Är man så pass duktig, precis, som till exempel Venus Williams, de har inte gjort någonting annat än att ägnat sig åt sin, åt sin sport. Och då blir de ganska tråkiga människor. Och därför så är det ju bra med sådana idrotter där man kan liksom hålla på lite längre. Som typ golf eller hästsporten är ju ett bra exempel på det. Alltså folk håller ju på upp till över 50. Och då har de åtminstone hunnit leva. De har hunnit skaffa barn. De har hunnit... liksom, men Björn Borg, han slutade när han var 21. Förstår du?
Va? Ja. Gjorde han det? Är det sant? Ja,
och då var han ju liksom
världsetta. Och så gjorde han kalsonger resten av livet.
Ja, och säkert mycket annat också. Men det är ju ändå, tänk. Man vill ju, alltså, det hade varit jättehäftigt att se hur han hade utvecklats inom tennisen. Men han var så jävla trött på det där. Jag orkar inte mer. Jag har läst den här Brinn Oslo Brinn, eller Nora, av Johanna Frid. Det är ju en debut som du läste för precis när den kom ut. Den har sedermera blivit väldigt hyllad och nominerad till olika priser och så vidare. Och recenserad i alla stora tidningar. Det är inte så himla ofta med en debutant. Nej. Så det får man säga var en liten skräll. Och den handlar om en kärlekshistoria mellan ett jag, så att säga, och en kille, då en svensk tjej, och en dansk kille och hans norska ex. Som blir, vi aldrig får träffa, men jaget blir så besatt av det här norska exet, så hon liksom stalkar henne på Instagram och hela hennes familj och allt hon gör. Och det är en vansinnigt vacker ung tjej och...
alltså perfekt lyckad på alla sätt.
Ja, som många ser ut att vara på Instagram förstås.
Ja, äppelkindad, sen går ut på tur för att hon är norsk och liksom hänger mycket med sin mamma och vet du, alltid... Alltså på att ha en fin relation med sina föräldrar. Alltså,
ja, precis. En perfekt familj på alla sätt.
Och säkert rik också.
Ja, just det. Och hon, hennes, vad ska man säga, hennes egenskaper triggar alla berättarjagets tillkortakommanden i sitt eget huvud. Då, för hon tycker att hon är inte vacker och hon har jätteproblematiskt. Hon har knappt någon kontakt med sina föräldrar. Och så vidare. Och den här danske killen, han ruttnar ju på att hans tjej hela tiden pratar om exet. Han orkar inte, han är ju så nära att lämna henne liksom en gång i veckan för att hon håller på med det här. Och samtidigt så har hon också endometrios. Och förlåt, nu upprepar jag lite, för du berättade ju om det här i podden när du läste boken. Men jag tänker för att nytillkomna.
Ja, man kan väl inte utgå från att någon kommer ihåg någonting som satt sig här på det.
Nej. Det låter som att de är helt fulla när de lyssnar. Ja, förlåt. Men i alla fall, jo, och det här, hennes smärtor i underlivet och svårigheten att få en ordentlig diagnos, en ordentlig behandling och så, och hela den sjuka attityden till kvinnosjukdomar, den liksom går igenom, tycker jag, den här boken också. Som någon slags tema, och jag vet inte riktigt hur de där sakerna hänger ihop, för det låter ju så apart med endometrios och stalker av ex och dålig självkänsla, men det är som att det fysiska, alltså smärtorna och känslan av underlägsenhet och någon slags dimma, smärttöcken som hon liksom inte kommer ur, det går in i hennes obsession och hennes depression och hennes låsning på det här exet, att hon liksom kan inte leva sitt liv för att hon håller hela tiden på och fastnar i allt. Och får liksom inte, hon får liksom inte klarhet i det, hon kan inte låta bli och sjunka in i den där konstiga, ligga uppe på nätterna med sin telefon liksom och titta på alla bilder på Nora och så.
Men alltså, och medan hennes kille inte fattar något, han bara, men herregud, jag är ju inte tillsammans med Nora längre, släpp det. Han, för honom är allt verkligen enkelt, så enkelt att man kan uttrycka det i en mening, medan det för henne är liksom hela livet domineras av skuggan, att leva i skuggan av Nora.
Ja, han exakt, han framstår som den där lite schablonartat, det där typiskt kille, så här, vad håller du på med? Lägg av, du vet, varför håller du på och obsessar över det här? Det blir ju ofta lite, jag ska säga, schabloniserat kanske, men att han går genom livet rätt obekymrat och hon hittar liksom spöken överallt.
Men finns det inte någonting, alltså det som jag tyckte väldigt mycket om den här boken var att den också var så jäkla rolig, för det handlar om någonting så... Alltså hon är en extrem, hon har så ont så hon åker in och ut och in på sjukhus med sin endometrios. Men ändå finns det, hon är liksom, tycker jag att man skrattar till flera gånger för hon uttrycker saker, att hon är verkligen samtidigt väldigt rolig. Så det finns både det väldigt mörka och det väldigt ljusa. Och tycker att det står något, är det hon som säger det eller det som det, om det står på baksidan av boken någonting, att det finns två, idag finns det två stora allvarliga kvinnosjukdomar, endometrios och Instagram.
Ja, hon har sagt det tror jag i någon intervju eller så. Jag vet inte om hon, Johanna jaget i boken säger det kanske, det minns jag inte heller. Men det är nog så, därför att Instagram spelar på alla våra osäkerheter. Jag tycker själv att när jag har suttit på Instagram någon liksom halvtimme, i värsta fall ännu mer, liksom, när man bara fastnar, jag skulle egentligen kolla vad jag hade för saldo på banken, du vet, och sen så blev det så här. Och nu är jag inne och tittar på någon bekants perfekta sommar semester, undrar varför i helvete inte jag har ett sånt där hus på någon klippa. Eller, alltså, det är så sjukt, det är som att det borrar in sig i ens kropp, precis som den här, som en mensvärk kan kännas. Det ligger där och molar som någon sån här lågintensiv liten irritation. Liksom. Och det kanske är så med den dåliga självkänslan. Att det är något typiskt. Ja, vet fan. Det känns som en sjukdom.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men jag tycker att det är en imponerande debut. Jag tycker att den är lite pretentiös, som många debuter är när författarna är väldigt bildade och ska ge jättemånga referenser och verkligen bevisa hur smarta de är.
Ja,
det behövs inte, det förstår man ändå. Den är mycket bättre när hon blir förbannad och börjar liksom raljera lite grann och hon släpper lite det här poetiska ambitionen. Hon är också poet, ska jag säga, jaget i boken. Det är kanske Johanna i verkligheten, det vet jag inte. Men, och även Emil då, den danska killen. Men jag tycker, jag tycker om det här greppet med att blanda det fysiska och det psykiska sönderfallet och uppbyggnaden och helandet och allt det här. Det funkar. Så jättekul med Johanna Frid. Jag längtar till hennes nästa bok.
För jag är så glad att du läste den efter hypen. Jag känner mig sådär, som en sån ängslig person som genast när måste hoppa på liksom tåget när alla andra läser någonting, som känner att jag också måste hoppa på det. Jag tycker det är fan mycket sundare att göra som du, att vänta ut den och ta den när det, nej, men ta den lite senare.
Ja, men det måste komma när det passar. Jag kan också bli lite...
Låta dammet lägga sig.
Ja, precis. Men sen en annan som jag läste, där tipset kom från en av våra läsare, var jättekul tycker jag. The Interestings av Meg Wolitzer. Ni vet hon som har skrivit The Wife, som också har blivit en hyllad film med svenska regissören Björn Runge och Glenn Close i huvudrollen. Jättebra film. Den lyssnade jag på och väldigt bra inläst, ska jag säga också, en sån penguin amerikansk skådis som har pratat innan. Förutom att hon gör det här som många amerikanska skådisar gör, att de liksom förställer rösten när de ska ha olika roller. Och så varje gång hon ska vara en man she started to talk like this. Så det var så här, du vet,
barn då.
Ja, and then she said, Ethan, what do you think about this painting? I don't know, I think it's all right. Och sen så kommer någon så här äldre kvinna. And then she speaks like this, very New Yorker. Ja, så att hon liksom gick lite loss på sig själv där. Men
ja,
bortsett från det så var det så behaglig, hennes vanliga röst så här när hon liksom körde själva texterna och inte replikerna var väldigt bra. Och The Interestings handlar som typ alla, eller på att säga, McWillitzers böcker om college-ungdomar på 70-talet i USA, 70-80-talet som växer upp, som skapar nära relationer under universitetstiden och sen så växer de upp och så händer hela livet och sen så återkopplar man till de här nära relationerna när de då har nått över medelåldern så att säga och sen så är det parallellhistorier då, så här flashback, så här var det när vi var unga och så här var det då. Så att öppningsscenen är när huvudpersonen, eller den det handlar, vi är mest inne i en av kvinnornas huvud, Julia, som kallas för Jules. Hon läser ett sånt där julbrev, och det är en väldigt amerikansk företeelse som jag minns från när jag bodde där, men det är alltså ett sånt där hej alla kära vänner, det här året har handlat mycket om bla, och våra barn, de har just gjort det, alla de här fantastiska sakerna, och vi har, allting är ofta väldigt väldigt bra och så läser hon julbrevet från sin bästa vän och hennes man då, och de är så här fantastiskt framgångsrika och har så här otroliga begåvade barn som går på de bästa universiteten och de håller på och inte bara gör en massa karriärer utan de startar också olika välgörenhetsfoundations och de bor på massa olika vackra hus och Jules och hennes man läser det här julbrevet i sin ganska sunkiga lilla lägenhet någonstans på Manhattan och hon kämpar emot liksom den här svartsjukan, det är ett återkommande tema att hon hela tiden, eller förlåt, avundsjukan, att hon hela tiden jämför sig med sina begåvade vänner. Ja. Och The Interestings är namnet på en grupp vänner som träffades när de var 16 år på en sån här, ett sommarläger för konst och musikintresserade ungdomar någonstans i Upstate New York i någon skog. Och alla som kom till det här lägret hade någon form av så här intresse eller specialtalang eller någonting sånt där. Och föräldrarna hoppades kanske att de skulle under lägrets gång då excellera i konst eller målning eller dans eller vad det nu är för någonting. Mm. Och talang, begreppet talang och dess vara eller inte vara är ett genomgående tema i boken. Det är starkt. Hon återkommer hela tiden, Wolitzer, till den här idén om talang. Antingen de som har talang men saknar självförtroende nog att så att säga realisera den, göra någonting av det så att den förblir bara bortglömd på något sätt. Eller de som inte har så mycket talang men har ett jäkla självförtroende och på något sätt klarar sig på det. Eller de som är halvbegåvade men också har otroligt väl förspänt och de rätta kopplingarna, den rätta familjen, den rätta...
Intressant!
Ja, superintressant tema, för att det där är, det är ju verkligen någonting som i alla fall jag tänker mycket på nu när jag är 45, så här, man träffar någon som man kanske kände, man var 15, så här, just det var den här personen som var så jäkla bra på det här, eller det var den här personen som jag aldrig hade trott skulle lyckas inom det här, och så funderar man på det, och förhoppningsvis utan att känna en avundsjuk eller någon slags bitterhet, utan ofta glädje om det har gått bra, men ibland kan jag känna lite sorg också för dem som liksom man kanske hade velat se uttrycka sig konstnärligt på något sätt. Och så tänker man på sig själv, så här, jaha, borde jag satsa på det här? Var jag egentligen ganska duktig på att rita? Ja, det var jag. Varför gjorde jag aldrig någonting med det? Sådana där grejer. Och hur alla de här tankarna hindrar oss från att leva i nuet och vara nöjda och bara liksom känna så här, för fan vad bra det är här, apropå Instagram. herregud, jag har ju ett roligt jobb och allt det här och jag har det och jag kan ut. Men att det är alltid det där som inte blev på något sätt. Som är. Och sen så kärleksrelationer mellan de här olika människorna. Någon är ihop i tonåren eller några. Och sen så någon visar sig vara gay och någon är alltid kär i någon annan men får aldrig honom eller henne. Och hur de där, och någon ballar ur och knarkar och försvinner och blir, alltså du vet. Och någon blir så här vansinnigt framgångsrik så där som väldigt få personer man känner är. Så där liksom eget flygrik och hur det inverkar på de andra vännerna och såna saker. Så jättespännande.
Vad hette den? Kan du säga den?
Den heter The Interestings. Jag hittade den inte på svenska. Jag tror inte den finns i svenska översättning. Men eftersom Meg Wolitzer har blivit så himla populär nu med The Wife och hustrun. Och den finns på svenska. Så kan jag tänka mig att något förlag tar tag i en översättning. Den är också i och för sig väldigt förankrad i den amerikanska. Alltså, det var bra att jag kände till en hel del om den collegekulturen och de klassmarkörer som finns där och så där. Men vad fan, är klart det går att översätta. Men ja, det måste väl vara så att förlagen har tittat på det och bedömt att det inte skulle flyga i Sverige, för att den har funnits länge.
Men vet du vad, jag känner mig otroligt sug för att läsa den. Och jag tänker att kanske man, och, alltså, ja, även om man inte är så insatt i liksom amerikanska klasskillnader där och liksom, kanske man, det känns som en bok som man kanske ändå kan njuta av.
Jag tror det, för alltså, tonåringar är det samma, de här 16-års osäkerheterna och medelålders osäkerheter, det är rätt.
Det handlar ju liksom om mänskligt beteende. Två saker, jag kommer tänka på det, för att jag läste ju i början av sommaren Märta Tikkanens brevbiografi Måste försöka skri, som jag tyckte otroligt mycket om.
Just det, vi pratade om det i förra podden.
Ja, och när jag läste den tänkte jag också, det här handlar ju så mycket om det finlandssvenska litterära livet, kommer man att fatta den om, eller uppskatta den på samma sätt om man till exempel är författare i Sverige eller i, vad vet jag, Frankrike, nu kanske inte översatts i någon av språken nu. Men så talar jag med en författarkollega i Sverige som verkligen har noll anknytningar till Finland. Hon hade också älskat det, för hon sa att den här, att ja, men bara det här som författarlivet och liksom ens egna osäkerheter och liksom tankar kring recensioner och ja, men allt som handlar kring skrivande och relationer med väninnorna, att det är ändå så övergripande mänskligt att för henne hade det ingen betydelse. Ja. Att det,
nej, men jag håller med. Bra litteratur är fångar det allmänmänskliga, och det finns precis överallt. Och den tredje grejen som hon återkommer till, som också är så allmänmänsklig, det är så här, våra högt eller lågt, våra omhuldade minnen. Vad är det som gjorde att vi tyckte att en viss tid i livet var magisk? Om man nu tyckte det. Jag tillhör dem som inte tyckte att tonåren var särskilt kul. Men många av mina vänner och min man säger ofta så här att herregud, gymnasietiden eller studenttiden eller vad det nu var helt otrolig. Liksom, kom du ihåg allt det här som vi gjorde? Det kanske är för att jag har så jävla dåligt minne. Men den här Jules, hon åker tillbaka till det här stället, det här mytomspunna lägerbyn då, uppe i skogen där längre fram. Och då blir det, ja, jag ska inte säga vad som händer då, men att hon har liksom, de var där tre somrar under, kanske säg att de var 15, 16, 17 eller någonting sånt där. Det är klart att det blir speciellt, för i den åldern är man så öppen i sin identitet, man är så sökande. Ja. Och jag kan tänka mig att det är åldern som har att göra, det är därför som kanske, om man har gjort militärtjänst eller man kanske har haft ett utomlandsår eller någonting sånt i den åldern, det sätter så stort avtryck, för att man själv inte har, det är så mycket som man liksom testar, man håller på att forma den här identiteten på något sätt.
Alltså, jag översatte ju en bok i våras som handlar om precis det. Den heter Someday Jennifer. Jag översatte den från engelska, finska till svenska. Och den har kommit ut åtminstone på engelska och kanske finska nu. Och den handlar om precis den man i 40-årsåldern som tycker att att hans liv pikar när han gick gymnasiet. Och då gör han, och så liksom, han tycker att han, liksom, han har inte kommit någon vart, han, liksom, han trodde att han skulle vara så mycket mer framgångsrik, ha familj och det ena och det andra när han var liksom i 40-årsåldern, men han har ingenting. Och då bestämmer han sig för att flytta hem till orten han växte upp i och låtsas att han är 16, jag går i gymnasiet igen.
Det var roligt. Jag kan inte tänka mig någon värre än att göra det. Fan, vilken morgon.
Men han liksom går all in och slutar använda liksom mobiltelefoner. Han cyklar överallt, för att när han var 16 hade han ju inte körkort. Och liksom, han låtsas som att det är 1986.
Gud.
Väldigt. Och sen filmen Back to the Future har såklart en jättestor roll i den här boken. Risto Pakarinen heter författaren, väldigt trevlig person.
Och det minns jag däremot. Jag minns sexan och jag minns Back to the Future, och liksom, det var i samband med ungefär första hånglet, eller vad det nu var, ryska posten och så. Men alltså, jag skulle ju aldrig vilja återuppleva den epoken. Nej, både vare sig modemässigt eller hormonellt.
Fy fan alltså. Men vet du vad jag har noterat? Sen ska vi tala mer om böcker, men ännu en sak. Alltså, jag tänkte att det finns en massa folk i sådär, som är i 60-70-årsåldern till och med, 50-60-70, som liksom skiljer sig och blir ihop med sina ungdomskärlekar. Det finns, ja. Jag vet inte om du har någonting med liksom, om det finns någon koppling till det här,
det
att man drömmer om en finare tid.
Så här, jag har ju också läst att män klär sig, den här klädstilen och musikstilen som vissa män fastnar i, har att göra med att det var då de kände sig som mest kungar under den tiden. Liksom. Och det kan ju vara när de
jag tror det var Henrik Schiffert som sa det någon gång, tror jag.
Ja, jag har fått det från någon annanstans. Det är möjligt att det är Henrik Schiffert, helt anekdotiskt bevis för. Men hur som helst. Men om man testar det på sina kompisar så funkar det ju alltid. De bara, alltså, Mötley Crüe, den här låten, alltså, det har aldrig gjorts ett bättre gitarr. Så det är då man vet att man ska gå hem från festen, när folk börjar med så här Spotify-tävling.
Kortisar. Jag läste en bok som hette Soft Dream, som handlar om utmattning. Kristina Emanuelsson har skrivit den.
Det låter som en mjukporr erotisk novell.
Ja, faktiskt. Men det är det faktiskt inte.
Nej.
Att det låter som det är det inte. Det handlar om en kvinna som helt enkelt går in i väggen. Hög identifiering där. Alltså inte för att jag har gått in i väggen, men det är att man är bara trött hela tiden. Man är trött och det är som du sa, att man börjar glömma saker. Att man längtar bara efter att få sova, och man måste börja skriva upp grejer, för annars glömmer man dem, och så glömmer man ändå dem, och så har man dåligt samvete för att man har glömt någonting, och allt går åt helvete, och så blir man så här besatt av någonting. Den här huvudpersonen Julia i den här historien blir besatt av en soffa som heter märket Soft Dream.
Jaha, det var ju roligt. Nu fattar jag kopplingen. Ja,
ja, tyckte jag om den.
Men och, vad är det för kontext? Är det svensk författare, är det amerikansk?
Det är en svensk författare. Det är en svensk författare. Hon kom ut, hon och Kristina Emanuelsen, hon tilldelades 2017 det prestigefyllda Selma-priset för sin debutroman Viskskrik. Den har jag faktiskt också, men den har jag ännu inte läst.
Hon är bra på titlar, Emanuelsson, får man säga.
Ja. Och så har jag också läst, jag började läsa böcker för författare som jag ska intervjua eller samtal jag ska moderera på bokmässan. Och jag tycker att det känns svårt att liksom recensera dem ärligt, eftersom jag ska, men jag kan ju inte, det känns konstigt att såga en bok och sen ha ett vänligt samtal med författaren på bokmässan. Obs, har inte läst en bok som kräver sågning. Det blir ändå en underlig, liksom, kanske en oärlig recension om jag talar hemskt mycket om dem i podden. Men jag läste Katarina Wenstams Vargen, som är en, jag tror att det är kriminalroman. Fan, jag är jättedålig på skillnaden mellan thrillers och deckare och kriminalromaner. Men det handlar i alla fall om, som det alltid gör när det är Katarina Wenstam, om mäns våld mot kvinnor. Och den var, alltså det var verkligen en riktig bladvändare. Jag tror jag läste den på 2 dagar. Men det var otroligt intressant om om rättsväsendet. Hur vi, trots att vi lever, alla är lika inför lagen egentligen, så finns det fortfarande vissa saker som laggar liksom efter i vår lagstiftning. Typ att kvinnor, att om en man har ihjäl en kvinna, och det finns tecken på att hon provocerar honom, då kan han få ett lite lindrigare brott. I Sverige fortfarande.
Och då kan han säga, ja, hon provocerade mig genom att,
och så säger han så där att, ja, hon provocerade, hon var otrogen, hon var liksom, hon såg på mig hånfullt.
Och så kan uppvigling han få, så blir han, till våldtäkt.
Precis, ja, eller liksom mord till och med i det här fallet.
Det är faktiskt
det som
helt
jag tycker sjukt. Är befriande med Wenzans böcker, för hon beskriver ju aldrig hur... Det blir aldrig en beskrivning av kvinnans utseende. Mm. Det finns aldrig liksom någonting att ha en stor liten byst, vilken färshår hon har eller vilken storlekskläder hon har eller vilken liksom... var hon rankas på snygghetsskalan. Mm. Utan jag tror att Wenzan verkligen gjorde det väldigt... gjorde ett otroligt aktivt beslut att det inte är relevant.
Ja, det är väldigt skönt. Jag håller just nu på att läsa en klassisk deckare, ska jag säga. Verkligen så här inspektörromanen av brittiskt snitt. Och
ja.
Jag vet inte om jag ska lägga den ifrån mig, men det också har att göra med ett uppdrag som kommer. Det är också så där, varenda död kvinna, då är det så här... small bastard figure, du vet så här, with the, och sen det här med kroppsdelarna liksom, jag vet inte.
Ja, men är det verkligen relevant vilken sorts scoop man har?
Det är tydligen Nej. Alltid relevant. Ja, men bara kort, jag kan prata mer om den här i nästa podd, men jag har också läst en självbiografi som heter Helvetet jag kallade kärlek av Lena Bivner. Den handlar om en kvinna som utsattes för framförallt psykisk misshandel i en relation och beskriver hur liksom det här förtrycket normaliseras och smyger sig på. Mm. Och den är ju självupplevd då ganska otäck, för att man undrar hela tiden, men för helvete människa, hur kan du... Ja. Ja, sen så går det en ny dag, så är han världens charmigaste och gulligaste och underbaraste och sexigaste kille och... Ja, hur som helst. Men det är också nästan omöjligt för omvärlden att förstå, om man inte har varit med om det själv, varför så många kvinnor stannar i såna här våldsamma relationer. Det tycker jag Wenzan är bra på att lyfta fram också.
Ja, tänkte jag just precis. Ja, hon skriver också mycket, men han är så vanlig, han ser ju trevlig ut. Det är klart att en trevlig, vanlig man som... kan säga att han är feminist, han kan väl ändå inte vara en våldtäktsman.
Nej, just det. Och han är ju snygg också. Bara...
Ja, precis. Hör du, innan vi slutar vill jag tala om Donald Glover, för det var egentligen du som tog honom på tal i vårt lilla WhatsApp-grupp.
Donald Glover-besattheten. Herregud, ja. där är jag också sist i stan, och också en liten pepperröst som har viskat i mitt öra liksom för länge sedan, att det här med Donald Glover, det här ska du utforska. Och sen så råkade jag liksom, så hittade jag till slut den här amerikanska då regissören och skådespelaren och musikartisten Donald Glover, hittade jag till slut Atlanta, hans succéserie om svarta som lever i Atlanta, alltså att vara rasifierad i USA idag handlar den i och för sig väldigt mycket om, kan man säga, men också den här stan Atlanta då i södern.
Ja.
Och hur det är,
alltså jag... Det är så bra, ja, jag sitter är så bra. Hår står upp på min kropp när du börjar nämna honom.
Alltså den är så bra, jag har ju bingeat de här två säsongerna som bara finns som där jag, och den hittade jag på Viaplay till slut. Jag har ju liksom letat på Netflix och HBO och sådär, sen så blev jag så glad när den fanns på Viaplay, så det är ett hett tips. Och sen så blev jag helt besatt av den här karen, och då var jag tvungen att titta vad han har gjort tidigare. Och då så slog han igenom i en serie som har gått många, många säsonger som heter Community, som blev lite så här kultklassiker i USA, eller hur? Berätta.
Det handlar om en outcast igen på ett college.
Alltså ett community college som är så här lägsta status college man kan gå på i USA ungefär. Och hela skämtet om community colleges är att så här, de som går där är så här korkade losers av olika slag. Liksom. De kan vara missbrukare, de kan vara dum i huvudet, dropouts, de kan vara några rika hemmafruar eller pensionärer som vill göra något vettigt av sitt liv och hur som helst. Så att de driver med alla de där.
Ja, den är också så bra. Så gjorde han ju ett kort jättespel som Lena Dunhams pojkvän i Girls också, nu minns jag inte vilken säsong.
Åh gud, det minns inte jag. Måste gå tillbaka och kolla det bara för det.
Och Childish Gambino, hans musiker alias, är ju också otroligt bra.
Ja, där tycker jag ju väldigt mycket om den här låten This is America och ett par till. Men annars är det inte riktigt my flavor of hiphop.
Ja, jag ska vara den typen som skickade en massa låtar.
Ja, men gör det.
Det känns att vi är överens om att han är otrolig.
Men han är ju faktiskt en helt otrolig skådespelare. Och om man tittar på Community, och den hittade jag nog också på Viaplay eventuellt. Och jämför med hans skådespelarinsats då flera år senare i Atlanta, när han är en helt annan typ, otroligt smart, och i Community så är han lite korkad, alltså rollkaraktär. Och hur han fångar det där, de här helt olika typerna, det tycker jag alltid är så himla kul att se.
Ni som kommer att gå på bokmässan, så kommer Karin och jag spela in ett avsnitt av Mellan raderna med på söndagen klockan 12.
Ja, det stämmer.
Med Ellen Strömberg och Maria, men Mansbach,
säger jag. Mansbach. Ja, vi får fråga henne, men jag tror det är jämnt så.
Ja. Och vi kommer att sätta ut datum och tid där på vårt Instagram, följ oss där, Mellan raderna podden. Det kommer i alla fall bli otroligt roligt.
Absolut, fantastiskt om ni kan komma, och det är alltid kul när ni kommer fram eller mejlar eller skickar något meddelande om böcker eller observationer. Det är fasen smarta lyssnare vi har, alltså, måste jag säga.
Verkligen, tack för det. Och vi ses nästa vecka, Karin, eller hörs åtminstone.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej.
Hej då.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.